Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Han har förmodligen någon form av rekord efter att ha varit utlånad 4 säsonger i rad till en och samma klubb. Han har levererat imponerande många poäng från sin ytterbacksposition på elitnivå och dessutom varit avstängd för någonting som han skrev på Twitter. I dagens avsnitt av Ettan-podden med mig, Oskar Lund, så möter jag BP:s Jesper Arvidsson. Jesper Arvidsson, varmt välkommen till Ettan-podden.
Tusen tack.
Vi drar igång direkt och vi startar med faktarutan i vanlig ordning. Den första frågan är ålder.
Jag är 35 är jag.
Ja, hur ser du på din egen ålder då i förhållande till att du är elitfotbollsspelare där man ju inte har en karriär som pågår för evigt i alla fall?
Nej, det är väl så att de säger väl att det ska börja gå neråt här. Men nej, kroppen känns bra och... suget för fotbollen finns där, så att jag hoppas väl och tror väl att kroppen håller i ett par år till i alla fall. Det är förhoppningen och känslan just nu. Sen är det klart att det tar ju sin tid att återhämta sig efter matcher och sådär. Men kroppen känns bra.
Härligt, det låter lovande. Vi hoppar vidare och frågar efter vilken klubb du tillhör.
Jag tillhör IF Brommapojkarna.
Ja, i ettan norra den här säsongen, favorit till seriesegern säger jag. Hur förhåller du dig till det?
Nej, det ska vi väl vara om vi ser till truppen vi har till förfogande. Så tycker jag väl att vi ska vara favoriter. Sen ska jag villigt erkänna att jag har ingen större koll på resterande motstånd.
Ja, du kom ju till BP från Sirius. Vad är dina första intryck av Brommapojkarna?
Att det är en väldigt professionellt skött klubb. Faciliteter, toppklass, personal och ja, staff bakom allting, toppklass. Och mycket ungt och lovande spelare som var, skulle jag säga, över min förväntan i hur bra de är. Så att jag skulle säga att allt vad jag egentligen har varit och är över förväntan.
Vad var det som gjorde då att du valde just BP när du skulle skriva ett nytt kontrakt och byta klubb efter tiden i Sirius?
Ja, det var väl framförallt så var det väl att jag var inte så benägen till att flytta. Jag är ganska rotad i Stockholm med familj och barn och så vidare. Och då har du... ja, Stockholmsklubbarna, Djurgården, AIK och Hammarby, och de är kanske inte supersugna på en 35-årig. Men då passade BP bra in. Fick ett gott intryck när jag pratade med dem och pratade med Sean, tränaren, och ja, funkade bra i livspusslet.
Sysselsättning?
Ja, det... sysselsättning. Jag spelar fotboll, det är vad jag gör. Sen, ja, jag håller på med lite trädgårdsarbete här ute på tomten.
Dåligt betalt där kanske?
Det är noll betalt för trädgårdsarbetet. Ja. Nej, jag spelar fotboll, det är vad jag gör.
Och så har det väl varit under hela ditt vuxna liv egentligen?
Ja, det har det... Ja, jag har haft lyckan och kunna livnära mig på fotbollen sedan jag var, ja, men 18 år ungefär.
Har du någon gång haft någonting, något sidospår, studerat, jobbat extra, haft något eget företag eller någonting utanför fotbollskarriären?
I början när jag var i Älvsborg så jobbade jag på ett tryckeri en kort period, tror jag det var, 3 månader kanske. Och sen har jag i ett halvdant försökt att plugga upp lite betyg på komvux, men det gick så där.
Ja, vad ser du framför dig då? Vi var inne på det, vi hoppas ju, och du också, att det är ett antal år kvar på fotbollskarriären. Men om du skulle blicka lite längre fram, finns det några planer eller drömmar vad du vill pyssla med sen?
Som du hörde har jag hållit på med fotboll i hela mitt vuxna liv. Och så förhoppningsvis och drömmar är väl att kunna göra någonting inom fotbollen. Om det är i tränarkarriär, ja, att göra någonting inom fotbollen. Om det är tränarkarriär med ungdomar eller som assisterande någonstans, eller kanske sitta och prata fotboll i någon slags media, skulle jag trivas med. Sen ja, egentligen är jag ganska öppen för allt, men min kompetens ligger ju inom fotbollen, så att gärna någonting inom fotbollen. Det är väl drömmarna och förhoppningarna efter karriär.
Ser du framför dig att under sista åren på något sätt börja smyga in i det och kombinera någonting, eller vill du verkligen spela tills du känner dig helt klar med det så att säga? Har du några tankar kring hur du vill göra där?
Jag tror att det beror väl lite på hur det ser ut i BP och hur situationen, ja, vilken serie vi spelar i och hur de ser på mig. Och vad det finns i Brommapojkarna är ju, jag har ju turen där att Brommapojkarna är en stor förening med mycket lag och mycket man kan hjälpa till med. Så att förhoppningen är väl att kanske hitta någonting med BP och ja, göra någonting där.
När vi går vidare i podden och kommer till nästa fråga, då är det bästa fotbollsminne. Vad är det så långt i din spelarkarriär?
Det finns nog ganska många. Det första som kommer upp i huvudet är inomhus-SM med Götene, min moderklubb.
Oväntat ändå. När vi blev,
ja, men ja, vi blev trea i inomhus-SM, var en stor grej. Och gick väldigt bra för mig. Sen är det självklart när vi gick upp första året med Åtvidaberg. Jag var med i när Elfsborg tog SM-guld 06, men när jag spelade ju, var jag väl på plan 4 gånger tror jag. Så kände mig inte så delaktig där. Men Åtvidaberg, när vi gick upp första gången, ja, även andra gången, men första gången var speciellt. Sen skulle jag säga att alltså min tid i Djurgården var väl kanske inte riktigt första året, men år 2 och 3 var på det stora hela ett fantastiskt minne. Och ja, och sen har vi, ja, bra minnen från första säsongen i Sirius 2017, när vi spelade en fantastiskt bra fotboll och tror vi låg ju 2 efter en 18-19 omgångar. Sen följde vi väl ihop, men ja, det är många sådana här. Skulle jag säga en, så ja, det är nog SM, eller tredjeplatsen med Götene och när vi gick upp i Allsvenskan med Åtvidaberg 2009 tror jag.
De får dela på guldplatsen, ja, där helt enkelt, och guldmedaljen. Ja. 2 olika minnen såklart på olika sätt, förstår jag. Gissar att svaret på nästa fråga kanske snarare är någonting från tiden i Allsvenskan då än i din moderklubb. Det är nämligen bästa spelaren du mött.
Åh, herregud. Ja, det finns så många bra spelare. Ja, men då kan jag kan ju egentligen svara dem jag har spelat med. Anders Svensson, fantastisk fotbollsspelare. Stefan Ishizaki tycker jag var otroligt bra.
Det blir någon sorts mixat svar där då, spelare som du både har mött och spelat med.
Ja, ja, men
ja, men det är kreativt, det köper vi.
Ja, fan, men det har funnits så många. Alltså, ja. Nej, jag får återkomma om jag kommer på någon. Det är så många bra man har spelat emot, så att vi kör vidare.
Absolut, det gör vi. Anders Svensson nämner ju såklart en stor ikon också i Elfsborg där du var och där elitkarriären startade. Vad var hans storhet som du ser det?
Det behövs det någon närmare förklaring? Nej, men han var väl ganska komplett. Framförallt jäkligt spelskicklig och bra fötter och bra blick för spelet, vill jag säga. Det är väl hans största styrkor.
Om man tittar lite grann på din tid med Elfsborg, så tillhörde du ju klubben länge, men spelade inte så mycket där, utan det var någon form av rekordlång utlåning från Elfsborg till Åtvidaberg, visst var det så?
Ja, det stämmer bra. Jag blev utlånad för varje år som gick, ett år i taget, 4 år sammanlagt tror jag var utlånad.
Ja, det är helt galet egentligen.
Ja, jag tror jag kom dit 2007, spelade den säsongen och så förlängde jag mitt avtal 1 år med Elfsborg, så blev utlånad ytterligare nästa år och så pågick det då i 4 säsonger.
Vad var skälet till det då? Jag tänker, när man förlänger så, ja, känslan då är att klubben, ja, de vill ju så uppenbarligen ha det kvar, men ändå gjorde man bedömningen att det var utlåning som passade bäst. Hur gick dialogen där med dig och Elfsborg?
Jag vet faktiskt inte helt varför det blev så, men jag tror att det var att Stefan Andreasson, som var sportchef i Elfsborg, trodde mycket på mig, och Magnus Haglund, tränare, trodde inte lika mycket på mig. Så att jag tror att det var någon kombination där.
Men det var aldrig någon tvekan från dig att skriva nya kontrakt, även om du visste att det blir nog 1 års utlåning till här?
Nej, utan mitt mål var väl alltid att komma tillbaka till Elfsborg. Det var det.
Mm. Ja, men det blev ett antal säsonger i Åtvidaberg. Hur ser du på tiden som du hade där?
Ja, otroligt bra. Vi gick ju från att vara ett, när jag kom dit så hade det väl varit ett bottenlag i Superettan i ett x antal år, och från det att jag kom så var vi med redan första året ganska högt upp. Jag tror vi slutade sexa till slut, men vi var med ganska länge, och även andra året var vi också med uppe i toppen och tampades. Och sen tredje året gick vi väl upp, tror jag. Och sen var jag ju kvar både i 3, 4, 5, till och med 6 år tror jag var i Åtvid totalt, eller om det var 5. Ja, nej, det var en otroligt bra tid. Jag spelade, fick spela konstant, och jag trivdes otroligt bra i Linköping som jag bodde i, och med klubben och med alla lagkamrater, så att det var... Socialt var det otroligt bra. Sen karriärsmässigt kanske jag skulle ha, eller borde jag ha lämnat några år tidigare. Men jag vet inte om det återvände lite halvt bortglömt, för att jag var nog ganska bra, tror jag. Eller tyckte jag själv i alla fall. Så det borde ha varit klubbar tidigare, tycker jag, som skulle ha scoutat mig bättre.
Var det nära någon gång att du lämnade Åtvida innan du nu gjorde det då? Det var inför säsongen 2013 tror jag som det gick till Djurgården, va?
Ja, det var väl hyfsat nära 2011. Då var jag i Norge och provtränade en sväng i Odd Grenland. Och de ville väl ha mig, men det var lite med ekonomi och så vidare som till slut satte stopp för det. Sen vet jag helt ärligt talat inte om det, hur intresset har sett ut. Det kanske har varit lite förfrågningar, men jag tror att vad jag hörde när jag kom till Sirius och pratade med Kim Bergstrand, så sa han att han ville ha mig till Brommapojkarna, men Elfsborg hade sagt nej direkt, och det hade jag inte en susning om, så att jag vet inte hur det har sett ut.
Hur relationen med Åtvidaberg då? Det är ju en förening som har haft minst sagt stökigt, får man säga, nu på senare tid. Hur mycket följer du Åtvid, och har du någon relation med klubben idag?
Nej, nu har jag väl ingen, alltså jag följer ju och kollar resultat, och jag har fortfarande vänner kvar som vi har Fimpen, han är väl assisterande tränare nu tror jag i Åtvid, och sen vänner som bor kvar, som bor i Åtvidaberg, som man hörs väl inte jättemycket, men lite till och från. Så ja, alltså hjärtat är ju kvar i Åtvidaberg. Jag tycker det är en otroligt fin klubb. Men nu var det ju ett x antal år sedan jag var där, och de har ju tyvärr åkt allt för långt ner i seriesystemen, tycker jag. De ska väl ligga högre upp.
Ja, men det är inte så att du är så insatt och uppdaterad att man har koll på kanske vad som har gått fel eller vad man borde göra annorlunda för att ta sig tillbaka igen?
Nej, det är jag inte. Det är absolut inte. Men jag skulle väl tro att det som vi en gång hade var ju att vi tog folk i närområdet och kryddade med mig och någon spelare till som kom utifrån med kvalitet som, och byggde en bra grupp. Det var ju, sen här fanns det bra spelare. Christian Bergström, han glömde jag säga, det skulle jag säga att det är absolut en av de bästa jag har spelat tillsammans med.
Herregud, vilken vänsterfot.
Ja, blick för spelet. Oj, sån speluppfattning så att det är läskigt. Ja, och vänsterfot givetvis. Och ja, många bra spelare som fanns i Åtvid redan när jag kom. Så att ja, jag hoppas och, för Åtvids skull att de får i ordning på allting och tar sig uppåt.
Ja, och du tog det i alla fall vidare då till slut från Åtvidaberg. Det blev Djurgården. Men det var lite snack om Hammarby också, va? Innan du skrev på för Djurgården.
Ja, jo, men precis, det stämmer. Jag pratade både med Hammarby och Djurgården. Men just då var ju Hammarby i Superettan och Djurgården var i Allsvenskan. Så till slut hade Hammarby varit lite snabbare och tagit beslut lite snabbare, så hade jag säkert skrivit på för Hammarby. Men sen när Djurgården kom in bilen lite efter Hammarby, så var det ett ganska lätt val till slut, skulle jag säga. Det var Djurgården i Allsvenskan och även en något bättre lön, så att ja, lätt val då.
Ja, en stor klubb som du kom till, men det var en ganska tuff start. 2013 var turbulent tid, sportsligt gick det trögt för laget. Det var tränarbyte redan under din första säsong. Magnus Persson lämnade och Per-Mathias Högmo kom in. Hur upplevde du första tiden i Djurgårdströjan?
Som du säger, turbulent var väl förnamnet bara. Det var turbulent. Det var det verkligen, och vi fick ju, det var ju, herregud vilken dålig start. Jag tror vi hade 2 poäng efter de första 8-9 omgångarna eller något sånt där. Ja, det stormade väl både inom föreningen och utanför, så att det var väl ingen, nej, det var ingen superhärlig tid, det kan jag inte säga.
Hur upplevde du det då? Du kom från Åtvidaberg där det är en anrik förening såklart, men det går inte att jämföra med intresset och uppståndelsen och trycket som är i Djurgården såklart. Och så hände de här grejerna, och det var en del supporterincidenter dessutom, vet jag, och det var tränarbyten och så som vi är inne på, och sportsligt tungt. Hur kände man och hur mådde du?
Alltså jag tror att det var liksom en kombination av allting, men det är klart att man var ju inte van vid att ens egna supportrar, när man slår en hörna, står och skriker hur dålig man är. Så det var ju något nytt. Och det är klart att jag tror att alla fotbollsspelare vill ju hyllas istället för att hånas, om man säger så. Så att det är klart att man påverkas där. Och sen hade vi en i träningsmiljön ett sätt som inte direkt höjde oss heller då, tyckte jag. Vi istället i träning, när man fokuserar kanske på, om man har en övning där att man ska slå 10 passningar så får man en poäng, så fokuserades det mer på att man hur många misstag man begick, så man räknade misstag istället för lyckade saker i träning, och ett lag med stukat självförtroende höjs inte direkt av att veta hur många misstag man gör. Så jag tror det var liksom snett på alla fronter just den tiden. Sen kom ju Per-Mathias Högmo in och var liksom tvärtom, var ju liksom överpositiv och allt var liksom frid och fröjd. Han lyfte alla våra styrkor istället för att klanka ner på dem, om vi säger så. Och det lyfte ju oss som grupp. Sen att det för mig personligen inte jag gick ifrån att spela till att inte spela överhuvudtaget med honom. Så att, men som grupp så var han ju ett jättelyft.
Ja, det låter ju som den psykologin passar lite bättre, inte minst i ett sånt läge. Ja. Nej, och det blev ju bättre, ska vi säga. Du nämnde själv Per-Mathias Högmo kom in. Sen kom även Pelle Olsson in som tränare 2014. Och inte minst 2015 gjorde du personligen ett riktigt bra år. Jag ska ta fram siffrorna här framför mig så att vi får dem rätt. 26 matcher, 4 mål och 2 assist 2015 för Djurgården. Vad minns du av den säsongen?
Nej, som du säger så var för mig var det ett jättebra år. Sen kanske inte siffrorna har ju haft betydligt bättre både innan och efter just med mål och assist, men spelmässigt på alla fronter fungerade för mig. Varför det kan jag egentligen inte svara på, men jag är väl en sån spelare som trivs när jag får förtroende, och det kände jag väl att jag hade redan 2014. Tyckte jag att det var ganska, jag tyckte jag är nöjd med mitt 2014 också, även om 2015 kanske stack ut ännu mer och jag fick mer uppmärksamhet och mer publicitet på grund av någon brytning och ja, som du sa, ett par mål också. Det var väl det är väl egentligen det enda som man liksom grämer sig över tiden där. Det var ju att derbysegrarna lös med sin frånvaro. Annars så tycker jag att vi hade ett bra lag, och ja, tyvärr försvann väl Niasha där med Tjeckby.
Just det.
Han spelar väl inte, eller spelar han klart hela säsongen? Fan, nu håller jag på att glömma här. Ja, men ja, vi kanske skulle ha kommit även något snäpp högre upp i tabellen också, men nej, för mig personligen ett bra år.
Mm. Och kan det ha blivit en sjätte plats, tror jag, den där säsongen, men det var ganska tajt där i tabelltoppen. 3 poäng bakom Malmö och 4 upp till Elfsborg, tror jag. Du blev inte kanske kvar efter det här året.
Nej, precis.
Varför blev det så?
Jag vet. Ja, det finns väl många faktorer där, men jag vet att Bosse kom till mig i början av juni skulle jag tro och sa att de ville förlänga, och jag var positiv till att förlänga mitt avtal. Sen drog det väl lite ut på tiden med att få ett avtal, och fick ett avtal som, ja, för mig, jag tror att det var sämre än det jag hade i dagsläget. Och då kände jag att jag hade gjort en väldigt bra säsong och ja, tyckte att jag förtjänade lite mer. Och ja, en lång förhandlingshistoria blev det väl till slut, men till slut så kom väl, då tyckte Djurgården att nej, då är det bättre att du går någon annanstans. Eller ja, till slut var det väl att de inte ville förlänga, och det var en liten halv soppa där skulle jag säga. Och så här i efterhand så ångrar jag ju hur det blev alltihop. Jag hade ju gärna stannat kvar i Djurgården. Jag trivdes otroligt bra. Så ja, det är väl något som så här surt i efterhand.
Du gick vidare och hamnade i Norge, och den klubben ska vi alldeles strax prata lite mer om. Men först ska vi stanna till vid ett segment som vi kallar för 5 snabba. Kan vara lite olika saker, det kan vara namn, personer, och i ditt fall så är det klubbar helt enkelt. Så jag vill höra det första du tänker på när du hör respektive klubbnamn.
Okej.
Okay. Är du redo?
Yes.
Elfsborg.
Ja, konstgräs.
Åtvidaberg.
Gemenskap.
Djurgården.
Fantastiskt.
Vålerenga.
Norge.
Och Sirius.
Kim och Tolle.
Ja, exemplariskt snabba, korta, konkreta svar. Det uppskattas, men vi ska prata lite mer om Vålerengen, som ju var klubben då som du gick till efter tiden i Djurgården. Men det blev ingen lång sejour. Vad hände i Norge?
Vad som hände var väl att det vart lite snabba bud. De kom in och ville ha mig. Och jag skulle åka ner och bekanta mig med Oslo med min familj. Då hade jag ju min fru och min dotter då. Men just när vi skulle åka ner så fick de något förhinder så att vi kunde inte åka ner. Och sen gick tiden och så ringde min agent en vardag när jag precis skulle hämta min dotter på förskolan tror jag. Och sa att kan du åka ner idag? Vi går och flyger om 2 timmar eller något liknande. Ja, så jag fick ju liksom... ja. Köra dottern till min fru och sen sätta mig i bilen och åka till Arlanda. Och i bilen till Arlanda så säger min agent, du, jag tror att de vill att du skriver på när du kommer dit. Jaha, sa jag. Ja. Så jag kom dit och gjorde läkarundersökning och någonstans så skrev jag på det där kontraktet och jag hade väl inte riktigt förankrat allt på hemmaplan.
Okej, låter lite stökigt.
Det blev lite stökigt sådär. Men det var, jag vet inte. Det var så här, ja, det fanns inte jättemånga andra alternativ där och då. Och de kom med ett ekonomiskt väldigt bra bud. Och... ja, jag såg väl egentligen ingen annan utväg än att fan, nej, men det löser sig. Så då åkte jag ner till, och jag skrev på det där och sen, det var väl inga supermuntra miner här på hemmaplan. Och det slutade med att jag åkte dit själv till en början och köpte en lägenhet och så vidare. Och tanken var ju att familjen skulle komma sen efter sommaren. Det hände lite saker under tiden i Oslo. Jag började spela och det var gick bra. Jag tror att jag blev matchens ledare de första 2 matcherna och utsett till det.
Det var ju en stor klubb som du kom till. Vålerengen, det är ju en av de stora klubbarna i Norge.
Det är väl, ja, precis. Det är väl supportermässigt så är det väl... Det är väl dom och Rosenborg, jag vet inte, Brann kanske är ganska stora just med mycket folk och så vidare, men absolut en stor klubb som, men lite som Djurgården var, att den var lite så här, inte varit uppe i toppen de senaste åren, men absolut en stor klubb. Och ja, det rullade väl på där, men sen hade jag det var lite på hemmaplan, jag var tvungen att åka hem en vecka där, så jag missade någon match. Och sen vi hade tränaren var väldigt speciell, ska jag säga. Kjetil Rekdal, en gammal storspelare i Norge.
Ja, vi måste nästan stanna lite där, för jag vet att du har ju berättat lite historier om tiden där och även på andra håll. Det är en speciell karaktär och tränare, den gamla storspelaren.
Ja, jo, men absolut. Det är det. Mycket influerad av den tyska stilen. Ganska hård och ja, han säger till spelarna vad han tycker och tänker.
Kan du ge oss något exempel på detta?
Ja, men jag tror att jag har sagt det innan. Jag vet att inför premiären, första matchen, så... Dagen innan så kom vi in i omklädningsrummet, hade allt möte. Då gick han, pekade på varje spelare en och en och liksom, ja, sa mer eller mindre vad han tyckte och tänkte om spelarna. Och det var, då var det jag och en till som var rutinerad då, som han fick ganska mycket skit liksom. Till mig, jag vet inte, han sa att jag... för dålig fysik och jag vet inte hur jag ska göra, om du ska spela eller inte spela och bla bla, alltså, det var en sågning var det. Och sen en till mer rutinerad som man körde den med också. Sen spelade vi matchen mot Rosenborg, så var första matchen. Och som jag sa så blev jag utsedd till matchens spelare och jag gick väldigt bra. Jag tror att vi förlorade med 1-0 tror jag, men vi gjorde ändå en bra insats liksom. Och dagen efter så kom han in och ni ser grabbar, du vet, Jesper han höjde sig och han spelade dut så här bra, och det är så här man ska göra liksom, man ska ta åt sig. Och jag såg ju bara, tänkte vilken jävla idiot, alltså hur ska det här höja spelare liksom. Jag tänkte, alltså då var jag ändå, ja, jag var 30 år då, så att hade jag ändå varit med, så jag kunde väl ta det, men du vet, han kunde ju köra över juniorer och inte fan vågar de. Nej, alltså speciellt ledarskap. Och sen,
han tog åt sig äran där för din insats i ja, premiären då. Ja, det var utskällningen som låg bakom allt.
Absolut, absolut. Nej, men sen till slut så skadade sig väl mellan mig och honom, och det var en speciell situation när jag inte hade familjen där, och sen att det fotbollsmässigt vi gick ju dåligt också då, ja, till slut, och sen ja, hamnade jag lite på sidan av flera olika omständigheter som vi kan lämna, men och då kände jag att, nej, vad fan, vad ska jag göra här? Jag liksom, visst, ja, det är liksom det, jag tjänar bra pengar, och, men jag trivdes inte. Så att, då kände jag att då är det lika bra att åka hem. Och ja, Vålrenga gick med på det också. Så att, ja, då kom jag hem efter 7 månader eller något liknande.
Vi kommer säkert återkomma lite till Vålrengen, men vi ska gå vidare i faktarutan. Och då är nästa fråga: personen som betytt mest för dig i din fotbollskarriär?
Ja, då jag skulle nog svara Christian Bergström och tränarmässigt skulle jag säga Peter Svärd. När jag kom, jag hade han mina 2 första säsonger i Åtvidaberg. Christian Bergström på grund av att han spelade ofta framför mig. Jag var vänsterback och han vänsterytter eller centralt, och vi hade väl en bra kemi kände jag. Vi hittade varandra bra på planen, och han var, ja, han var jävligt lätt att spela med. Och han höjde mig som fotbollsspelare i och med att ja, han var så smart och gjorde det så enkelt att spela med. Och Peter Svärd för att ja, det var ju egentligen mina första år som ordinarie i elitfotbollen. Ja, men han öppnade väl ögonen för mig hur saker och ting behövs göras liksom. Både taktiskt och mentalt lite så där. Tyckte han var en väldigt bra tränare. Sen har det gick lite ut för honom efter det. Men han betyder mycket då. Utan att kunna liksom specifiera vad som han gjorde som betyder mycket.
Bra namn där. Av någon anledning så när jag hör Christian Bergströms namn så blir man glad.
Ja, jag håller med.
En härlig fotbollsspelare. Det kan nog bli att man YouTubar lite grann efter det här samtalet och tar fram några höjdpunkter för hans karriär.
Han spelar ju tills han var 40. Han är väl äldsta målskytten i Allsvenskan tror jag.
Du har något att jaga dem, andra ord.
Ja, jo, men absolut. Ska bara ta oss upp till Allsvenskan igen.
Ja, men BP är ju ett klassiskt jojo-lag, inte minst de senaste åren. Så att, det har ju hänt förr. Ettan till Allsvenskan på bara någon säsong. Så det är väl dags igen kanske.
Absolut, ska bara hålla ut i 7 år till då. Han var väl typ 41 eller 42 tror jag, där gjorde mål.
Det har du i dig.
Ja, absolut.
Du, vi går vidare på nästa fråga. Du har redan gett oss några exempel, men det finns säkert fler i det här arkivet. En märklig händelse du varit med om under din fotbollskarriär. Du har ju ett gäng att välja på, eller hur?
Ja, jo, men det är svårt att plocka ut. Ja, alltså märkligt. Då kan vi ju komma tillbaka till Kjetil Rekdal.
Varför inte?
Vi var på träningsläger i Marbella och jag vet inte hur stor koll du har, men han är en gambler.
Okej.
Okay. Kjetil Rekdal. Så ja, jag tror att vi var väl i Marbella i 10 dagar. Tror att 8 8-9 av de dagarna tvingade han med våran lagkapten till kasinot. Och de tvingade honom kvar till typ 4 på natten. Och sen, ja, skulle vi träna på morgonen vid 9.
Han ville ha sällskap då helt enkelt.
Han skulle ha sällskap, ja. Ja. Så lagkaptenen fick följa med till kasinot. Så.
Och det var bara att lyda, det var inga alternativ där?
Nej, det var egentligen inga alternativ, nej.
Ja, jag har faktiskt, jag vet att du har pratat i en tidigare podd, jag tror att det var efter 60 minuter kanske med Mårten Bergman. Där nämnde du ytterligare en grej om just lagkapten och Rekdal. För han valde just nämligen att mer eller mindre kicka honom på stående fot, tror jag.
Ja, exakt, det stämmer. Ska jag dra den? Ja,
du kan få dra den, lyssnarna är säkert nyfikna.
Nej, men det var väl, vi gick som sagt dåligt och fanns väl inget större förtroende inom gruppen för tränaren. Så att jag tror att lagkapten och de än mer rutinerade spelarna, det var väl, då var det, vad heter det? Vad heter den gamla Göteborgs mittbacken?
Väle. Kjetil Väle.
Ja, precis. Ja, men i alla fall, de tror jag då pratade med styrelsen om detta. Att nej, men alltså, förtroendet är slut för tränaren liksom. Men då har de ju i Bålringa en stark man. Ja, nu ska jag komma på han. Kan det vara typ så här Tröms Fredriksen eller någonting. Han pumpar in mycket pengar i alla fall i Bålringa. Och det är egentligen han som tar beslut om det. Så till slut så fick de väl tag i hand då. Väler och om det var lagkapten, jag vet inte vem det var som pratade. Varpå han säger att nej. Alltså han hade en god relation med Kjetil Rekdal. Så de sa väl att mer eller mindre att nej, ni kan inte avsätta tränaren. Det är inte på ert bord liksom. Nej, så det var väl ingenting med det liksom. Det gick ett par veckor. Och sen kallade tränaren in våran lagkapten efter en träning och mer eller mindre frågade liksom om spelargruppen hade förtroende för honom. Varpå han säger nej. Och sen frågar då Kjetil Rekdal, vår lagkapten, om han har förtroende för honom. Varpå han också säger nej på den frågan. Och då säger han att då kan du packa ihop dina grejer och lämna. Ja. Och detta var efter en träning. Detta var innan en träning. Så när vi är i omklädningsrummet så packar han ihop sina grejer och på väg och gå. Och han säger liksom att nej, men ja, coach, han sa att jag kunde packa ihop.
Och det här var ju er kapten och en viktig spelare då, såklart.
Ja, detta var vår kapten Christian Grindheim som varit utlandsproffs i Holland och så vidare och gjort landskamper för Norge. Så att det var ju en rutinerad pjäs och viktig spelare, absolut. Då skulle vi ha match på söndagen och detta var kanske på en fredag eller något liknande. Och sen fick väl media nys om detta och... Ja, och Kjetil Rekdal hade nog inte befogenhet att sparka ut en spelare så där heller. Så att han fick ju då säga nej, att han vilade under söndagens match här liksom. Så att jag tror att han satt på ett ganska bra kontrakt och jag tror inte Vålrenga hade liksom... Ja, det hade kostat att köpa ut lagkaptenen så att... Nej, han fick väl sen då pudla och ta tillbaka vår lagkapten.
Ja, speciell situation alltså när han kommer tillbaka till träningsanläggningen.
Ja, jag vet inte. Han var borta i ett par dagar i alla fall innan han kom tillbaka. Så att, det var en speciell tid i Norge på alla sätt och vis.
Ja, du hann uppleva mycket där på kort tid. En annan händelse som är udda i alla fall, jag vet inte om det har hänt fler, men du har ju faktiskt blivit avstängd för en tweet. Det är inte alla som har blivit.
Nej, jag tror väl att jag var den första i alla fall.
Ja, hur ser du tillbaka på det? Det var lite domarkritik under en match då du själv inte spelade med Sirius.
Ja, precis. Nej, jag vet inte, hur ser jag tillbaka på det? Det var en match mot, jag tror vi mötte Elfsborg på hemmaplan. Och ja, jag tyckte vi skulle ha en klar straff, och jag tror att jag skrev något i stil med klart som fan inte stolpskottet blåser nu, sopa eller något liknande.
Blindstyre tror jag till och med.
Blindstyre, så kan det vara. Ja, exakt. Och ja, det var väl inte mer med det, men sen så vet jag att klubbledningen kom till mig och sa att de hade hört av sig att att de skulle markera att det var liksom inte okej, vilket de gjorde liksom. Och efter det trodde jag väl att det var utsagerat, men sen kom det någon anmälan också från förbundet, tror jag. Det var någon nisse där som anmälde det. Till slut så blev jag avstängd i 2 matcher. Men jag yrkade ju för att jag inte skulle bli där, i och med att jag skrev varken ut namn eller match eller något liknande. Själva avstängningen blev väl okej sen, för att jag blev avstängd i en träningsmatch, eller i 2 träningsmatcher egentligen. Och den ena träningsmatchen var skadad, så att jag hade inte kunnat delta ändå. Så att, det var ju speciellt.
Ja, själva avstängningen kunde du kanske ta. Men det är ju en intressant diskussion, just som du säger, med tanke på att det inte stod namn och det var inte, ja, vart ska gränsen gå och hur ska man liksom följa upp det här då? Sociala medier är stort och det skrivs saker överallt i de här tiderna. Det blir en utmaning att hålla koll på allt, tror jag, om man skulle jobba på samma sätt.
Om man ska följa det så nitiskt som de gjorde där, så ja, då har de fullt upp på fotbollsförbundet.
Hör du, vi går vidare och jag är nyfiken på när du mådde som allra bäst.
I livet eller i fotbollskarriären?
Gärna i livet.
I livet så, ja, det är väl enkelt att svara på att barnen, när de kom till och när man gifte sig, det är väl bra tidpunkter för att vara lycklig.
Absolut.
Det får väl bli mitt svar.
Har något av det här sammanfallit med någonting annat som har gjort att, ja, men det var extra bra år eller period i mitt liv?
Min dotter föddes 2014. Så 2014, 2015 gick ju bra fotbollsmässigt så. Sen 2017 föddes min son, och det gick ju bra fotbollsmässigt med Sirius då.
Mm.
Så det är väl klart att man kanske ska göra mer barn, alltså.
Framgångsrecept.
Ja, exakt. Ja, ett framgångsrecept. Att man kan spela trots att man inte får sova på natten. det kanske finns något samband.
Mm. Du nämnde ju Sirius där, och vi har inte pratat så mycket om tiden där. Men det är ju en stor och framgångsrik del av din karriär. Vad tänker du när du tänker tillbaka på de säsongerna som du hade med Sirius i Uppsala?
Att framförallt var de första 2 säsongerna i Allsvenskan otroligt bra för egen del. Framförallt för spelargruppen så var det framförallt 2017, men även 2018, fast vi hade ett ganska tufft år, så gick det ganska bra personligen för mig, tycker jag.
2017, då gör du alltså 7 mål som ytterback i Allsvenskan.
Ja,
det är rätt extrema siffror.
Ja, men det var, ja, exakt. Det var ett väldigt bra. Jag fan om inte jag vann skytteligen i vårt lag då, tror jag. Eller kanske Filip Haglund gjorde fler. Ja, jag vet inte. I alla fall högt uppe.
Mm.
Ja, precis. Och då var det egentligen bara 2 straffar det året, tror jag. Året efter gjorde jag väl 4 mål, och då var det 4 straffar, tror jag.
Men det var en häftig resa att vara med på i alla fall. Och som du säger, ni som lag gjorde det också väldigt bra under långa perioder där. Vad var framgångsreceptet då? Alla blev väl inte föräldrar samtidigt, tänker jag mig, i Sirius, och hade... Körde på samma koncept som dig. Det måste finnas andra delar. Vad var det som gjorde er starka som lag? Vad var, Vad var Sirius grej?
Ja, alltså Sirius grej var väl att Kim och Tolle har varit där väldigt länge och fått ihop ett ganska inkört lag med en tydlig spelidé. Och sen är det klart att vi hade ett par spetsspelare, kanske framförallt Kingsley Sarfo, som han såldes väl på sommaren där. Och det var väl efter det som allt sket sig mer eller mindre för oss. Så att vi hade en bra spelidé som var vägvinnande och vi spelade fin fotboll och jag tror att vi överraskade många lag. Så jag skulle väl säga att det är väl klart att det är till största delen Kim och Tolles förtjänst att vi spelade så bra.
Ja, och de gick ju sedan vidare till Djurgården, väldigt lyckosamma där, och vann SM-guld 2019. För din del blev inte lika kul. Hur var fjolåret i Sirius?
Nej, det var väl... det var som du säger, det var inte kul alls. Det började med, jag tror att i genrepet så skulle jag upp och nicka en hörna och landade på ryggen och missade premiären på grund av det. Som jag tror att jag skulle ha spelat i premiären. Och vi vann och sen var jag väl tillbaka till matchen efter, eller missade den också. Nej, jag kanske satt på bänken då och vann vi igen. Så då är det väl svårt att ändra ett vinnande lag, tror jag. Och sen gjorde vi en jättebra prestation, AIK borta minns jag, och vi borde ha minst fått en poäng, men vi förlorade väl till slut med 2-1 tror jag. Sen spelade jag matchen efter det och spelade väl fram tills uppehållet. Om det var matchen efter uppehållet så skadade jag mig, fick en bristning i baksida lår. Och när jag kom tillbaka efter den så var jag åsidosatt.
Hur var det då? Efter att ha varit en viktig spelare, en nyckelspelare under flera säsonger?
Det var ju såklart tufft. Jag kan ju villigt erkänna att jag inte förstod varför. Det påtalade jag, men tränarna hade en annan syn på saken.
Hur mycket spelade det här in då sen? För efter säsongen, du hade ju ett år kvar egentligen på ditt avtal med Sirius nu när du lämnade. Hur gick dialogen där med klubben om att säga upp det i förtid som ni valde att göra till slut?
Exakt. Nej, men dialogen gick väl den att Ola kom till mig efter säsongen och ställde frågan till hur jag såg det och la väl fram något... hur ett scenario kunde se ut liksom. Varpå jag ville ju spela i Allsvenskan, fortsätta spela och trodde väl att jag fortfarande kunde bidra, så att jag sa väl att nej, men jag tänker väl att jag kör på här liksom. Och sen så hade vi väl någon kontakt sen efter när det började närma sig att vi skulle börja träningsstart med Sirius därefter ledigheten. Varpå jag kanske tänkte om lite och tänkte att nej, men fan här, det kanske kan vara nyttigt att kolla något annat. Så att vi kom överens att avsluta där och jag träffade BP. Så var det väl ungefär.
Det händer ju många spelare och man väljer att gå skilda vägar innan kontrakt går ut och sådär. Mm. Hur mycket påverkar det din, vad ska jag säga, känsla eller dina, när du tänker på Sirius? För du har haft stora framgångar och varit en jätteviktig spelare. Ni har gjort häftiga resultat i Allsvenskan och sen avslutas det på ett sätt som man inte har samma starka känslor för, utan jag misstänker snarare att du är besviken på vissa personer och inte håller med om... när man hamnar utanför laget till exempel under 2019 och sådär. Hur mycket bär man med sig det? Kan du förklara lite hur man känner? Jag tänker att det måste vara väldigt delade känslor kring en sån grej och en förening efteråt.
Ja, du skulle säga att du slår huvudet på spiken. Det är väldigt som du säger. Att jag har ju... många personer som jag tycker om inom Sirius och jag gillar ju Sirius liksom, men sen är det klart att min bästa tid i Sirius var med Kim och Tolle, och så försvann de, och med det försvann ja, delar av förtroendet hos tränaren för mig liksom. Jag tror jag hade Kim och Tolle varit kvar i Sirius, så hade jag ju fortfarande spelat i Sirius. Så kan vi väl säga. Mm. Alltså det är svårt. Det är klart att jag önskar ju Sirius all lycka, samtidigt inte allt för mycket.
Nej.
Jag tror ungefär så.
Ja, jag tror de flesta förstår på ett ungefär. Ja. Ja. Du, det där var ju en
man är lite bitter, ja. Så är det.
Det är ju mänskligt att känna så. Nu har vi pratat om en tung period. Jag vet inte om det är där vi landar på nästa fråga, som är det näst sista i podden innan vi är klara för idag. Det är när du mådde som sämst.
Ja, och det var väl en, alltså det är ju klart att jag, när Per-Mathias Högmo kom in i Djurgården, så hade jag ju en tung period och spelade ingenting heller. Och sen är det, ja, det är väl den perioden då också som fotbollsmässigt inte var bra liksom. Sen är det klart att när jag var i Elfsborg så hade man ju hoppats att få spela mer. Men då var man ändå ung, så att så här i efterhand kan jag väl någonstans se att det fanns någon slags logik i det. Men den tiden och ja, halva 2013 var tuff. Absolut.
När du pratar om Elfsborg-tiden där, och när du kom upp som ung, det är många spelare som gör den resan nu i det BP som du är i, och där du är en av de mest erfarna spelarna såklart, som kan agera lite mentor åt de här. Vad säger du åt de unga spelarna som kommer upp och kanske är i ett liknande läge som du var i när du var tonåring och väldigt lovande och kom upp i Allsvenskan?
Nu är det ju så att det är ju bara unga i BP, höll jag på att säga. Men, nej, men alltså egentligen är det väl bara att träna på och göra sin grej. Liksom. Det är liksom egentligen inte, man kan inte påverka så mycket mer än sin egen del. Liksom. Att, det är bara att träna på och göra sitt bästa, och sen får man inte chansen så då får man väl söka sig vidare för att få chansen någon annanstans. Det är egentligen så enkelt liksom. För att det kommer ju finnas i all evighet att det finns tränare som tycker att man är fantastiskt bra, så finns det tränare som tycker att man inte är lika fantastiskt bra. Så det handlar ju också om en slags, man måste ha lite tur också för att komma upp och kunna spela på den högsta nivån liksom. Att komma rätt och komma rätt in med lagkamrater och komma rätt in med tränare, och ja, det, jag vet inte om det är något direkt svar, men jag tror att det handlar nog om att bara gnugga, som man säger. Bara köra på. Jag tror att jag fattade ganska sent allt som har med fysträning och noggrannheten i att sova rätt och äta rätt och sådär. Jag tror att det är många unga som kan falla på det liksom. Sen så vet vi ju nu att det kommer ju, jag tycker att fler och fler är liksom superseriösa med sin fotboll. Då går väl liksom, ja, vad heter det, Gudetti och Ludvig Augustinsson och sådana i spetsen liksom.
Ja, det finns lite BP-kopplingar där med.
Ja, exakt. Så att jag tror att BP-grabbarna har många att se upp till liksom. Så att ja, Det är bara att försöka pusha och säga att tiden kommer.
Du, tiden kommer, tiden går dessutom. Vi är strax klara med den här podden, men vi ska också blicka lite framåt i tiden. Avsluta med att försöka se in lite grann i framtiden. För jag undrar, var ser du dig själv om 5 år?
Då är jag 40. Ja, vad sa vi innan här, att jag skulle spela, va?
Ja, det var väl 41 till och med, eller?
Ja, exakt, exakt. Det är väldigt svårt att se om faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Men om vi säger att jag ser mig själv vara inom fotbollen på ett eller annat sätt, så har jag inte sagt varken för lite eller för mycket.
Det låter bra. Jesper, stort tack för att du ställde upp och var med i Ettan-podden, och ett stort lycka till resten av säsongen.
Tusen tack, tusen tack.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.